både Telenor-dekning og lave priser. Spar penger og bytt til Talkmore I dag. Enkelt på talkmore.no.
En podcast från Aftonbladet.
Du lyssnar på podden Af Trus med mig, Helena Trus.
Hon är 20 över 11.
Vad är din första fråga?
Vad säger du?
Vad är klockan?
Ja just det, vad är klockan? Vad är det för väder ute? Hur är läget?
Jo, det är ganska bra tycker jag. Ja, just nu är det ganska bra.
Mm. Vad är liksom, hur ser livet ut just i detta nu?
Just i detta nu så ser det, nu är det lite oklart eller otydligt på vissa fronter kan man säga.
Vilka fronter då?
Ja, kanske framförallt på den yrkesfronten där jag håller på att vela lite grann och inte riktigt vet vad jag ska hålla på med igen. Jag brukar göra det lite med jämna mellanrum. Så velar jag lite och funderar över vad ska jag nu då? Vad ska jag hitta på för någonting och sådär. Och så är det väl just nu också.
Men är det liksom en skön period eller är det en jobbig period för dig?
Det är en ganska bra period brukar det vara. För att man tar sig lite tid att fundera över vad man har lust med och så.
Ja.
Sen kan det vara jobbigt om man inte, om man prokrastinerar och inte kan bestämma sig riktigt för vad man vill göra. Då kan det ju bli lite jobbigt om det drar ut på tiden. Så. Men nej, jag skulle säga att övervägande bra.
Mm. Men vad är det du, för jag menar du har ju gjort, liksom, om man ska ta din karriär i korta drag.
Gör det.
Vad roligt. Spännande. Eller vill du dra den själv kanske? Nej.
Verkligen inte. Nej, väldigt få vill höra det.
Nej, men i korta drag, du började ju som modell.
Ja.
När du var tonårsgrabb.
Ingår det i min karriär?
Men det får man väl säga. Det är väl en karriär.
Men då kan man ju säga så här, jag började egentligen som lärarvikarie och jobbade på hemtjänst.
Okay.
Det var väl också lite av min karriär. Jag sålde fisk. Jag hade fiskaffär ett tag. Och sen var jag modell.
Ja, men spännande. Och sen så blev du programledare.
Ja just det, jag blev hallåa. Man får ju på programledare hallåa tror jag.
Du blev hallåa på SVT.
Ja.
För att sen få göra större program som Melodifestivalen till och med.
Ja.
Sen så har ju du varit på Kanal 5 väldigt länge. Det känns som din sådär...
Ja, jag var ju där ganska många år.
Moder alltså, liksom.
Från efter att jag var på SVT. Mm. Jag började på SVT och sen så gick jag över till Kanal 5 där vi 2000 tror jag det var.
Mm.
Och sen var jag där... gjorde program för Kanal 5 ganska länge.
Mm.
Ja.
Men sen switchade du lite.
De tog väl hand om mig.
Ja, men du var ju liksom, du har ju varit en av de stora, största profiler på Femman.
Mm.
Eller? Du såg lite såhär.
Jo.
Nej, men sen så har ju du...
Du pratade om saker som var så... Det var ju så länge sedan.
Så
egentligen.
Du minns inte. Så du bara, Kanal 5.
Ja,
det var fan.
Det har du rätt.
Jag har sett dig på fan.
Så var det,
Nej, men sen så switchade ju du och gick bakom kameran också. Du har ju jobbat som allt, alltså producent, även varit vd för ett produktionsbolag, eller hur? Snowman. Så att du har ju liksom, och sen så nu har vi ju sett dig i rutan igen i Jeopardy.
Kan du tänka?
Ja, men och då undrar, vad är det du nu sitter och fnular på? För jag gissar att Jeopardy är inspelat redan.
Ja, det är inspelat såklart. Det var jätteroligt, så det rullar ju nu.
Mm. Så vad är det du sitter och fnular på nu? Vad är det du liksom ska välja?
Nej, men nu sitter jag och fnular på vad man ska göra härnäst. Liksom framöver, om det fortfarande är så att man ska, eller att jag ska jobba med tv. Ska det vara traditionell tv eller ska man liksom göra någonting annat? Nej, men det är sådana funderingar.
Mm.
Och vad i så fall? Om jag nu känner att jag vill vara kvar i tv-branschen, vad ska jag göra då för någonting? Så det är lite sådana funderingar.
Men vill du vara, trivs du bäst framför kameran eller bakom kameran?
Jag trivs nog bäst, alltså, egentligen så jag tror det handlar väldigt mycket om att få variation. Eller snarare det är så här. Jag har försökt, jag hade en period precis som du sa när jag var vd för ett produktionsbolag. Mm. Det var ju väldigt spännande, men det var inte speciellt lustfyllt.
Nej.
Skulle jag säga. Utan det var ju, det var väldigt många delar i det och många arbetsuppgifter som jag inte trivde speciellt bra. Eller som jag kände så här, det här ger mig inte lust.
Vad var det för bitar då?
Ja, men det är mycket administrativa bitar och sånt som... Alltså jag hamnade lite långt ifrån det som jag gillar med tv-branschen, det kreativa arbetet. Och,
saknade du att synas?
Nej, inte egentligen det. Jag saknade väl att jobba nära produktioner. För det var lite svårt att göra det i den rollen. Det saknade jag nog mer. Och jag saknade, nu ska jag vara ärlig, så saknade jag nog att synas också. Men alltså inte synas bara, utan då, det finns ju någonting, det finns någonting i det där med att synas som jag väl också har vant mig vid. Att emellanåt så syns jag i något sammanhang, och det från början har ju det bara varit en slags, allt i tv-branschen, att få jobba med tv är ju väldigt lyxigt på det sättet att du får ju göra saker och visa upp saker för jättemånga människor. Och det är ju så få, alltså, det är inte så jäkla många kreativa yrken där man får göra det för så många människor. Och det är ju helt häftigt. Och det där med att synas, det är ju samma sak där. Då får man stå för någonting eller leverera någonting för en jäkla massa människor. Och det finns något kittlande i det. Plus att jag just absolut har något sånt där exhibitionistiskt i mig som alltid har funnits där. Och jag tycker om det. Jag tycker om att stå på scen eller synas eller vara i rutan. Men när jag lade ner det under en period, så var det inte så att jag saknade det. Jag kunde inte känna sådär, oj vad jag saknar det här.
Varför lade du ner en period?
Nej, men det var nog en... Jag tror då när jag började jobba med annat också, så var det ju för att jag förstod att den här branschen, att vara programledare i den här branschen, det är ju ganska osäkert. Ett tag så man vet inte längre det varar, man vet inte hur länge man kommer att ha tv-program. Och då kände jag så här, jag tycker ju fortfarande att själva branschen i sig gillar jag. Gillar människor som jag. Massa människor som jobbar i tv-branschen. Och vill jag vara kvar i den, så måste jag nästan hitta andra saker att göra. Och så blir det också ett naturligt steg, tycker jag. Man har varit programledare länge och man är ju en annan... Man är ju som en liten egen ö när man är programledare i en produktion. På det sättet att du får en insyn. Du tillhör ju varken liksom, så att säga, egentligen så tillhör du ju inte riktigt kanalgänget bara.
Nej.
Och du tillhör inte produktionsgänget bara, utan du hamnar där lite mitt emellan och får insyn i båda delarna. Vilket gör att man som programledare ser ganska mycket vad som fungerar och inte fungerar.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och det har man ju mycket nytta av sen när man producerar. Om man tycker då är det kul, om man tycker det är kul med det, man tycker det är kul med själva tillverkandet av tv-program av olika slag, så blir det rätt naturligt att man tar det steget och börjar producera. Så det var nog en kombination av att jag kände så här, fan, det här med programlederi, man vet aldrig, det kan ta slut. Det kan börja ha någonting annat också, lära sig någonting annat. Och be det här med att producera är jävligt kul. Det är otroligt roligt och det är roligt i alla olika, alltså, det görs så många olika sorters tv-program. Och de skiljer sig väldigt, väldigt mycket åt. Rollen som producent skiljer sig väldigt mycket åt. När vi pratar om en stor, gigantisk produktion och någon lite mindre produktion, så är det väldigt olika roller. Så det är stor variation i det jobbet att vara producent.
Och du producerar ibland Draknästet ju.
Ja.
Som måste vara en ganska stor...
Ja, fast den skulle jag nog snarare kategorisera som en lite mindre och ganska lätthanterlig produktion i förhållande till om du producerar ett Robinson eller ett Mästarnas mästare som jag producerar nu.
Ja, det var där du var nere nu i september eller?
Ja, precis. Ja.
Och nu var du i Sicilien. Trevligt.
Ja, mycket trevligt.
Ja. Och då jobbade du som producent?
Och då var jag producent. Vi var två producenter. Mm. Så jag och en tjej som heter Anna Tominen producerade tillsammans.
Okej. Okay. Vilken deltagare sticker ut mest då?
Ja, det får man ju inte säga. Det ska ju man upptäcka som okay. tittare.
Men det är så långt dit.
Ja, jag vet det är långt dit. Men då får man sukta lite grann efter det. Och sen så kommer man upptäcka. Man kommer nog hitta sina... Man kommer definitivt hitta sina favoriter bland årets deltagare.
Ja.
Det kommer man ju.
Mm. Men var det så också att en anledning till att du ville göra något annat att du inte fick något tv-jobb? Alltså slutade erbjudandena komma? Eller hur
ja,
det?
Alltså det slutade nog inte komma innan jag började som producent.
Nej.
Men det var väl kanske... Jag vet inte om det var att jag var så pass klarsynt så jag förstod att de kommer sluta komma.
Du såg in i framtiden?
Så att det är lika bra att jag började med det här.
Ja.
För så var det ju lite grann att det blev ju mindre och mindre att göra som programledare. Jag fick färre och färre program.
Mm.
Och precis i den vändningen så började jag istället producera.
Mm.
Sen kunde jag fortfarande göra något program då och då, men det var inte på det sättet, var inte på samma stadiga sätt som det hade varit tidigare. Där jag liksom ju hade ett kontrakt och gjorde två programserier om året kanske.
Men nu måste jag fråga, för det där, liksom, vad gör det med en som person? Att, för tv-världen är ju väldigt nyckfull. Du är liksom, det kan svänga ganska snabbt. Man är... kan vara jättehet en period och sen så svalnar det och så kan bli jättehet igen. Det går ju liksom lite så här cykliskt, jag tänker mig. Men vad gör det med dig i det här fallet som person när man är i en period där kanske inte erbjudandena trillar in och man är det ganska tyst?
Ja, jag vet inte. Det gör ju, det beror ju lite grann på vad man har satt sig i för situation i övrigt.
Och
hur pass mycket, alltså en stor del av ens liv som just det består av just då. Det är ju väldigt, oavsett vad man jobbar med, så är det ju väldigt riskabelt att liksom hänga upp allting på ett arbete eller allting på en relation eller allting på vad du nu vill ha för någonting. Så det spelar nog ingen större roll om det är tv att göra eller någonting annat. Just det där, hänger man upp allting på just en sak i ens liv, då blir man ju väldigt sårbar.
Hade du gjort det?
Så då handlar det om att, nej, och då tycker jag nog att jag hade varit ändå lyckats just så att säga sprida mina risker lite grann på det sättet att jag inte hade hängt upp allting på att jag måste få programledarjobb.
Mm.
Och får jag inte det, då är allt skit.
Ja.
Utan då fanns det andra saker. Då hade jag ju de perioder när det har varit lågt eller det blev en ganska naturlig övergång att det blev men okej, nu är jag ju producent istället. Så att då är det ju ingen stor grej med att göra program. Sen om det kommer ett program, jag har ju fortfarande alltid varit väldigt öppen för att göra för att vara programledare.
Mm.
Så har vi liksom hållit det som en så här, dyker upp någonting som verkar kul så gör jag gärna det.
Mm.
Och också kanske inte lika aktivt som jag gjorde när jag bara var programledare.
Mm.
Men ändå så här, försökt få produktionsbolag och kanal att förstå att jag är fortfarande sugen på att göra det.
Innebär det att du måste liksom pitcha idéer eller liksom skicka lite mejl och hallå, så här, glöm inte
mig? Det skulle jag ju kunna göra. Nu har jag kanske inte gjort det riktigt. För jag, om man nu tittar på de senare åren här, alltså sen de sista 4 åren, 3-4 åren i alla fall, då la jag ju i princip programlederiet helt åt sidan.
Mm.
Så när jag började jobba med Snowman och startade det, då handlade det ju väldigt mycket bara om det. Då fanns det ju inte ens möjlighet. Även om jag faktiskt gjorde någon programserie under den tiden också, så var det verkligen inget fokus på det.
Var det då du gjorde Filip Fredrik?
Nej, det gjorde jag strax innan. När jag fortfarande var på Jaroski. Så sista åren har det inte funnits något riktigt fokus alls på just programlederi. Det var ju först sen när jag slutade med Snowman och skulle fundera över vad ska vi göra nu då?
Ja.
Då dök det här med Jeopardy upp. Så det är väl först nu i så fall som jag borde hålla på och lobba för att göra fler programledarjobb. Men nu har jag ju spelat in ett par säsonger utan Jeopardy.
Ja, det är så. Ni har liksom smält av några på raken?
Ja, alltså hösten och så att säga, vårens program vi inspelade. Sen får vi se, men det är väl det jag håller på att fundera på nu också. Mm. Jag menar, jag tycker ju att det finns ju någonting, det gjorde jag ju under ett antal år, för att just den här kombinationen av att producera och vara programledare.
Mm.
Jag kan tycka väldigt mycket om den. Därför att jag tror dels att man blir duktigare, alltså både som programledare och som producent, ja, när man gör bägge två. Och sen tycker jag om variationen i arbetsuppgifterna. Både det här att, ja, när man är programledare, då har man ju ett ganska skönt liv.
Mm.
Då är det ju andra som tar hand om en väldigt mycket. Och man,
liksom,
ja, man kan ha, man har det är ett härligt liv. Och sen när man blir producent, då får man jobba mycket mer. Liksom.
Ja.
Och det är ju rätt skönt att kunna ha den.
Ja, man måste bli mer ödmjuk inför andras uppgifter också.
När
du kan båda delarna, att du vet hur slitet det kan vara att vara producent till exempel.
Det hoppas jag verkligen att det är.
Är du skön att jobba med, tror du?
Ja, det hoppas jag till. Ja, det får jag hoppas.
Det är inte så att jag har hört någonting annat.
Jag brukar fråga folk om jag är det.
Och de bara, absolut.
Du menar att de ljuger?
Ja, kanske, nej.
Nej, jag vet
inte. Det där känner man väl kanske.
Ja, jo, men det hoppas jag. Jag har väldigt, eller det är väldigt få jag inte kommer överens med i alla fall. Tycker jag själv. Både där jag jobbar som programledare och när jag var som producent. Det är precis som i alla andra yrken. Det handlar om att så att säga, respektera alla. Och allas arbetsuppgifter. Det är nog ingen skillnad bara för att man jobbar med TV.
Nej. Men liksom, kunde du känna i perioden när du liksom syntes som mest i TV att det kunde stiga dig åt huvudet? Eller att det påverkar en?
Ja, att det påverkar en gör det säkert. Därför att det blir ju... Ja, det är klart att det är ju skillnad när man från att inte synas till att plötsligt synas.
Ja.
Och när väldigt många fler människor känner igen den. Nu pratar om saker som är så länge sedan. Du märker att jag håller på att tveka, men jag måste
fundera. Är det minnet som sviker
lite grann? Mm. Jag funderar, för nu för tiden, det här är ju när jag gjorde väldigt mycket program.
Ja,
då blev jag förstås igenkänd överallt och syntes väldigt ofta. Nu gör jag ju inte det speciellt ofta, så jag vet inte. Det är klart att det säkerligen, tänker jag, att det steg med åt huvudet någon gång. Och att man också får en annan... Man är ju mycket mer... Man blir medveten om att folk man träffar har ju en bild av en.
Ja, absolut.
Och den bilden kan ju vara mer eller mindre sann.
Mm.
Det är ju väldigt få människor som man träffar av de som har sett den som känner en. Så ibland så kanske man inte orkar riktigt förklara, eller man orkar inte lära känna alla.
Nej.
Så är det ju, man kan ju inte göra det riktigt. Och då kanske de har kvar en bild som inte stämmer riktigt. Det får man ju stå ut med.
Vad tror du att folk har generellt för bild om dig då? Eller av dig?
Idag tror jag inte de har så mycket bild av mig. Jag vet inte vad de kan ha för bild av mig.
Men vad tror du liksom?
En gammal programledare.
Som har, där minnet sviker.
Jag vet inte vad de har för bild. De tycker nog, jag tror, kanske. Jag skulle gissa att jag uppfattas, om man inte känner mig, bara sett mig som lite dryg.
Jaså?
Jag tänker mig.
För att?
Ja, därför att jag... Därför att jag också har haft lite sådana där program där jag har varit lite...
lite dryg.
Ja, men där jag har haft, jag kommer ihåg, du vet, man hade de här programmen. Jag hade en program som heter Sanningens ögonblick.
Ja, just det.
Fick jag väldigt mycket sådär. Folk tyckte att jag var jävligt dryg och delack och sådär. Och sen så tror jag väl det generellt är såhär, om man nu tittar på den karriär som du kallar det för. Om du skulle kalla det för att jag började som modell, så bara det är ju liksom någonting som inte är så det är ju inte så fräscht att komma som modell och sen börja som programledare.
Men har det legat i fatet, tror du? Att liksom du har fått stämpeln som
jag kan tänka mig att inledningsvis så gjorde du säkert det på något sätt. Sen tror inte jag att det, jag ska verkligen säga att det har gjort varken från eller till, det tror jag inte.
Men hänger det kvar, tror du?
Nej. Jag tror inte det.
Förutom att jag tog upp det nu.
Ja, du tog
det har varit modell.
Nej, men vad tror du? Tror du det? Ja,
alltså så här,
alltså, jag vet inte.
Jag tror ju, jag menar, tv-jobbet eller programledare, många kommer ju från den världen.
Mm.
Alltså, jag menar, någonstans, jag menar, vi vill ju ha trevliga personer att titta på. Sen måste man ju ha talangen att kunna leda program. Men många kommer ju från modellvärlden från början. Det är väldigt få som går från ingenstans direkt in i rutan. Men jag tänker så här, på TV4, alltså Jessica Almnäs.
Ja,
men liksom, det finns ju... det är ju få som bara går rätt in i rutan utan att på något sätt ha jobbat med någonting som är att man ska synas och höras innan.
Nej.
Det är klart att det finns några sådana. Kanske, vad heter han? Bengt, Nyhetsmorgon Bengt.
Nej, men jag tror väl att alltså, det var säkert, om man ska säga, det var ju säkert en fördel att ha jobbat som modell, tror jag var en fördel.
Ja.
Just därför att man var ju väldigt van vid att stå framför kamera.
Precis.
Och tyckte, det var, man var inte speciellt nervös utav.
Nej.
Så på det sättet så var det säkert en bra väg att gå. Det tror jag.
Men
så
har
det ju andra krav. Man får också titta på så här, vad ställde man för krav förr och vad ställde man för krav idag.
Det jag känner att det är stor typ utav, skillnad.
Ja, alltså vi gör ju andra sorters program idag. Mm. Det är inte så många program som är... Så vi har ju haft en... Nu har det ju gått lite upp och ner här, men vi hade ju en lång period där det var ganska... Där programledare blev ju någonting man faktiskt inte behövde så mycket. Hela reality-svängen som var under en lång period, så... reality- eller docusåpa-svängen, så... fanns det egentligen inget behov av programledare.
Nej.
Sen har ju det ändrats lite grann. Nu har det ju blivit mer programledare som har som bottnar i någonting.
Mm.
Alltså i något eget intresse.
Mm.
Eller någonting som de brinner för.
Eller
så har det ju blivit tydligare de senaste åren.
Mm.
Kan säga. Men
också att om man tittar på Melodifestivalen till exempel, som du ledde 1996 var med Siv Malmqvist.
Mm.
Melodifestivalen har ju blivit ett program, det är det största vi har, men det är också väldigt sällan man tar programledare som leder det.
Ja.
Det kanske är någon, nu har vi Robin Paulsson nästa år, men
ja,
som leder med, ja, det är en programledare, men som leder med Sanna Nilsson som aldrig lett ett program förut.
Ja.
Så SVT har ju verkligen flyttat liksom fokus från liksom, från att använda sina egna profiler i stora program, utan att man tar in personer som är stora på andra sätt. Vad tycker du om det?
Ja, men det är ju ganska naturligt, tror jag, att man gör så, därför att det är, man jobbar ju hela tiden på att locka publik, och då är det ju spännande att ta människor som har en publik.
Ja,
och som
visst
också på något sätt då kan göra, ja, det kommer ju vara annorlunda då.
Mm.
Om det är bättre eller sämre, det vet jag inte liksom.
Men kan det vara en stress att, alltså, om man liksom ska hårdra det, så kan man känna så att programlederiet för 10-20 år sedan handlade ju kanske inte så mycket om er som personer. Alltså, du behövde inte vara en person som hade någon, ja, men speciell karaktär eller hade 200 000 följare på något som heter Instagram liksom. Man förstår, det är så mycket mer nu att man ska vara någon, man ska vara så jävla speciell liksom.
Ja.
Och då får man leda ett program. Man börjar liksom i andra änden på något sätt. Kan inte det vara lite stressigt?
Vilket ju är mer naturligt egentligen.
Ja, men kan inte det vara en stress? Du som ändå har varit i den här världen ganska länge. Är det inte en stress att det är så himla...
Om det var så att jag satt idag och var så här, nu min grej, det är att vara programledare.
Ja.
That's it.
Ja.
Då skulle jag säkert känna en stress över.
Ja.
Men så, riktigt så tänker inte jag.
Nej.
Och då, ja, det är väl mer fascinerande att se vad som händer. Det är, som sagt, det är ju stor skillnad från förr. Och det gäller ju, så är det ju hela TV-branschen är stort, att det är spännande att se vad händer med den här den traditionella TV:n.
Ja.
Vad kommer det här att bli i slutändan?
Ja, man pratar ju lite om en liksom, TV-kris. Att liksom, de stora kanalerna tappar tittare och liksom, webb-TV är någonting som puttrar där och liksom, börjar mer och mer. Inte ta över ska jag inte säga. Fortfarande är ju gammal TV drar den stora tittningen. Känner du så här att, om vi nu tar TV-karriären, känner du att du har fått liksom, det erkännande som man såklart söker efter när man gör vilket jobb som helst egentligen, men som programledare i ditt fall?
Svår fråga.
Mm. Det kan ju vara allt för att man sätter upp ett mål att jag vill leda den här typen av program eller att jag vill få den här typen av respons från kritiker. Eller liksom, om du liksom väver in de här olika till vad du själv känner inför det.
Jag ska väl säga att jag har nog jag har ju aldrig haft någon riktig plan.
Nej.
När det gäller programlederit vilket jag, man kanske skulle ha haft. Utan det har ju varit ganska mycket ta det som det kommer. Och jag har ju gjort väldigt många olika sorters program. Just där, den anledningen där jag någonstans har känt så här, ja men det där jag har inte provat. Mm. Det verkar ju kul. Och det kanske både det kanske har varit dumt i vissa avseenden då, för det har ju inte varit funnits en tydlig linje. Och det har ju inte heller liksom det har ju gjort kanske mig som programledarprofil lite otydlig.
Mm.
Samtidigt så har jag fått göra helt mycket blandade saker. Ja. Jag har ju haft fått ha jätteroligt under vägen och få testa väldigt mycket olika sorters program och i det då också träffat väldigt mycket olika sorters människor och det har ju varit en enorm det har varit en superlyx tycker jag att ha fått göra på det sättet.
Men finns det något program som känner så här, det där hade jag velat liksom leda eller kan jag ju fortfarande känna i och för sig. Är det liksom Melodifestivalen igen? Eller finns
det? Ja, men alltså, återigen, jag har aldrig varit så där superbespetsad på något specifikt program. Jag vet, jag hade absolut under de tidiga åren när jag jobbade som programledare så var jag väldigt så här, vad jag skulle vilja ha min egen talkshow.
Ja.
Sen så efter ett tag så började jag känna så här, nej, jag vet inte om jag skulle vilja
ha. Det är så jävla kul.
Så att, men så släppte jag nog det. Och kände så här, nej, jag tror inte det förresten. Och sen så har jag kunnat tänka så här, vad jag skulle vilja leda något så här stort, gigantiskt program. Och sen kände jag så här, nej men det, jag är ju fortfarande så att jag kan tänka mig att leda jättemånga olika sorters program. Men har väldigt svårt att säga så här, det där är mitt program. Och det där är nog ett litet, det skulle som sagt nog vara bättre om jag hade en lite så här tydligare idé om vad det var jag vill göra. Men det kanske jag kommer att få också. Som sagt, nu har jag varit ute ifrån den här från liksom programledarloopen. Eller jag har faktiskt inte tänkt i programledarbanor på ett antal år. Så då har jag lite stoppat det där åt sidan.
Ja.
Så att nu får jag väl börja fundera igen. Och det är väl det jag tänker att jag ska göra nu också. Fundera sig, om jag nu skulle fortsätta lite grann igen som programledare. Vad är det då jag skulle vilja göra?
Vad tänker du då? Vad liksom lutar åt?
Jag har inte tänkt klart på det än riktigt. Så att jag vågar nog inte säga att det lutar åt ett håll. För då kanske det visar sig att det är något helt annat. Som jag landar i. Liksom.
Är du sådär att du tänker ut programidéer själv och pitchar? Eller?
Ja, det kan jag absolut göra. Jo, det kan jag göra. Så det kommer jag säkert också att fortsätta göra framöver. Men vi får väl se. Som sagt, just nu är jag med i läge där jag är så här, hur vill jag? Jag tittar ganska mycket på vad ska jag grunda liksom, besluten på?
Ja.
Besluten på vad jag ska göra.
Vad finns det för olika parametrar?
Liksom? Och då har jag kommit tillbaka till att jag känner så här, jag måste låta lusten ha som mest att säga till om.
Ja.
Snarare än någonting annat. Så det handlar mer om att verkligen bara känna efter.
Mm.
Känns det här lustfyllt? Eller är det här, känns det här roligare?
Ja.
Och känns det här mer spännande? Så det är väl en liten process.
Du har ju pratat tidigare om att i alla fall liksom, under många år i början av karriären att du drevs av pengar. Du ville liksom tjäna pengar var
det
primära.
Jo, och det är ju... Jag alltid tyckte det var väldigt smutsigt, men jag är ju tvungen, man kan inte ljuga heller.
Nej, men och det är så, det är vi får ju inte, man får inte säga det här landet att man gillar pengar.
Säga,
ja, men folk blir ju provocerade.
Ja, men jag vet att det är provocerande.
Men jag blir inte provocerad, men jag kan tänka mig att andra blir.
Det är liksom... Ja, man kan inte hålla på och vara rädd för att provocera folk hela tiden.
Men, nej, men det är fortfarande viktigt att...
Det är fortfarande viktigt. Ja, det är det absolut fortfarande viktigt att kunna, och då, men när jag pratar om att tjäna pengar så är det så att jag har ju en idé om så här, hur vill jag leva mitt liv, vilka delar, vad tycker jag är, vad får mig att må bra här? Och då är det ju att kunna ha alltså, den ekonomin som gör att jag kan göra de saker som jag
tycker
att det är viktigt. Men om jag vill, jag känner så här, jag vill kunna resa på den här nivån och i den här omfattningen, jag vill kunna bo så här, jag vill kunna undra med det där eller det där, vad det är för någonting, så handlar det inte, för mig om så här, jag måste göra saker, jag kan göra vad som helst bara jag får pengar.
Nej.
Det är inte det.
Då kan man komma in på väldigt konstiga banor.
Ja, det är väldigt rörigt.
Ja, men som du har berättat om när du stal bilar och så.
Ja.
Nej, din kriminella tid.
Precis. Nej, men, och det är inte
du funderar inte på det igen liksom.
Nej, det gör jag inte. Och det är inte så heller, utan det är mer att jag vet att det är en av parametrarna i när jag tar beslut. Så kommer det vara en av parametrarna.
Ja.
Och det är jag medveten om att det är. Så att då, och egentligen ska jag hårdra det, så är det egentligen två stycken viktiga delar. Det ena är så här, lusten.
Mm.
Och det andra är att det finns en ekonomi i det hela.
Ja.
Så de två sakerna.
Ja.
Sen så kan det ju gärna vara så... förstås liksom i ens liv att det kanske inte alltid går att kombinera
ihop
de där två, och då får det ju bli så att här får ekonomin komma ifrån och sen så får lusten, då får jag hitta det någon annanstans, då får det bli på hobbynivå eller inte vet jag liksom. Då kanske det är någonting man sysslar med som man vet att det här blir inga pengar, men det här är så jävla roligt så det här vill jag göra ändå, och då får man se till att få plats med det i sitt liv liksom. så man åtminstone alltid få den där lusten.
Ja.
Och, men just nu så försöker jag ju då, jag vill ju hitta den där kombon där det är liksom lust och ekonomi, där det faktiskt kombineras.
Ja.
Och det hoppas jag att man ska kunna göra.
Hittar du det i Jeopardy?
Ja, alltså Jeopardy, får man också tänka så här. Jeopardy är ju ett program som absolut har lustfyllt att göra. Inte minst därför att jag inte hade gjort tv på ett tag. Så det var väldigt roligt att göra och stå framför kameran igen. Och det var väldigt roligt att få göra någonting som jag aldrig har gjort förut. Alltså ett riktigt klassiskt frågesportprogram. Som är liksom så klassiskt som det kan bli. På ett sådär amerikanskt sätt. Vilket var väldigt kul att få göra.
Fick du bra betalt också då?
Va?
Fick du bra betalt också då?
Ja, det tycker jag väl. Men det, och det, ja, jo, så på det sättet så uppfyllde det väl båda delarna. Sen är det ju, så att säga, så man ska ju veta att när man gör en sån, så Jeopardy program man spelar in ganska snabbt. Det tar sina 6-7 veckor, sen är man ju
sen
färdig
är det klart.
Med det. De har ju spelat in alla program.
Men funkar det så att, precis, det är en väldigt så här tajt inspelning, men liksom det du tjänar på det, kan du liksom... Vad motsvarar det i årslön för dig? Kan du leva på det sen resten av året? Eller,
ja, det skulle man säkert kunna göra. Men som sagt, då, jag tycker ju att det är... Jag tycker att så som jag gjorde det här året, där jag någonstans här gjorde, spelade in Jeopardy och sen också har producerat. Det är ju den ultimata kombinationen.
Ja. Men då kan du liksom leva på det. De två liksom jobben är säkra din, ditt år typ, eller?
Ja, det gör det nog. Ja.
Vad kostar du i timmen? Eller så här? Ja. Nej, har du någon så här...
Du menar, nu pratar vi ekonomi.
Ja, nu pratar vi ekonomi.
Så att jag förstår det vi pratar om.
Ja.
För när vi började prata om Jeopardy, då pratade vi om lust.
Lusten. Kontra ekonomi. Ja, precis.
Ja. Vad var frågan?
Nej, men liksom, de här två jobben du har gjort i år. Du har spelat en Jeopardy och du har producerat Mästarnas mästare. Ja. Sen har du säkert gjort massa andra saker under året. Men kan du liksom, utifrån dina mått mätt vad du, hur du vill leva, kan du leva på den lönen då, så att säga, från de två jobben?
Ja, det kan jag absolut göra. Ja. Men då har jag ju sen en massa tid över.
Ja, det är precis. Du vill väl vara sysselsatt. Man vill,
vill
väl inte
man
bara
göra
gå och dra
någonting också under den tiden. Eller så vill man använda lite tid till att fundera.
Som du är nu. Men du är ledig nu. Och liksom...
Ja, just halvledig kan man säga. Mm. Jag håller på lite grann fortfarande.
Mm.
Men har ändå liksom ganska mycket tid att just fundera lite.
Men i en sån tid, för det kan ju vara... Det blir väldigt intensivt. Du är på inspelning och så kommer du hem och så ska man ha tid att fundera.
Mm.
Och det vet man ju, man är ju olika där. Vissa tycker det är jätteskönt. Andra får liksom bli deprimerade och få panik och känner att man inte... gör någonting. Hur funkar du i perioden när
snarare,
du inte...
Snarare är det ju så att man får en gammal sån här vad man kallar det, en liten PPD som vi säger, en post-production depression.
Ja.
Men det är ju mera för att man har varit så intensivt i produktion.
Ja.
Och då är man ju i produktion 24 timmar om dygnet under en period och lever väldigt tätt ihop med folk som man jobbar tillsammans med. Det blir ju liksom som en liten bubbla som man är i. Och sen kommer man ur det där och är klar med det. Och då kan jag, då blir jag alltid, oavsett vad det är för produktion, lite deprimerad, lite låg. För att det tar ett tag att komma tillbaka. Dels är man rätt slutkörd, så här, både mentalt och fysiskt rätt trött efter en sån inspelning. Och sen... och sen så är det lite deprimerande. Jag gillar inte när saker tar slut.
Nej.
Alltså jag tycker det är väldigt, väldigt illa om när saker tar slut.
Att du har lite separationsångest?
Ja,
eller?
Det brukar jag alltid ha.
Mm.
Och det är samma sak, jag gillar inte att lämna platser heller.
Så du kommer ha svårt att lämna... Vi sitter på ett hotell här.
Ja, nu har vi inte suttit här så länge. Men jag menar, om man är på en plats lite längre så tycker jag alltid att det, det finns alltid någonting... sorgligt med att lämna.
Ja, kan hålla med dig. Det är jättejobbigt. För det kan ju...
Och det behöver inte ha varit så här, vad det här har varit fantastiskt eller underbart. Nej. Men det är bara det lämnandet i sig som jag tycker har något sorgligt i sig.
Ja, men det är ju på något sätt en tid man inte får igen, även om det bara handlar om 2 veckor.
Ja, det är så. Och det finns en sorg i det. Ja, då var det förbi.
Ja, men kan det vara även i, man säger... större saker i livet. Men du gick en separation för några år sedan från Karin som du har Malte med också. Speglar det av sig i sådana livsavgörande liksom, beslut att det blir väldigt jobbigt för dig att lämna?
Ja, jag tycker att alla avslut är väldigt sorgliga.
Ja.
Det tycker jag.
Vad är det jobbigaste avslutet du har fått göra?
Vad menar du? Vad är det jobbigaste?
Ja, men liksom separationen eller avslutet eller som du har fått göra i livet.
Det där går inte att gradera riktigt. Alltså det är ju väldigt sorgligt när... jag har svårt att gradera det. Jag har ju varit med om... Liksom, separationer är en sak. Sen har jag varit med om nära familjemedlemmar som har dött.
Ja, din bror. Så det,
det är klart. Det är ingenting som är värre än sånt. Liksom.
Nej. Men, precis, för jag menar att förlora ett syskon kan jag inte ens tänka mig in i hur det är. Hur, liksom, hur lever du med det? För det är väl ingenting som bleknar med tiden, om man säger så.
Nej, ja, eller bleknar är klart att det gör. Det blir ju inte samma sak som precis när det har hänt.
Nej.
Det är det ju inte. Nej, jag kan inte svara på hur jag lever med det.
Mm.
Man lever med det.
Mm.
Det, så är det bara.
Ja. Men är det liksom en någonting som du behöver gå i terapi för? Alltså en sån här, jag menar, det är jättesvårt att hantera sorg.
Ja.
Även om det har skett för flera år sedan. Är det liksom något du har fått bearbeta eller bearbeta fortfarande?
Ja, det tycker jag väl att jag har. Jo, absolut. Det är klart att jag har gjort det.
Mm.
Det kommer säkert att behövas. Alltså, jag tror inte man blir färdig med,
nej,
med det.
Nej.
Någonsin. Liksom. Den typen av sorg.
Mm. Men vad är du mest rädd för?
Vad är det? Jag är absolut mest rädd för att själv dö.
Mm.
Eller att min son ska dö.
Mm.
Det är jag mest rädd.
Hur tar det sig uttryck i vardagen då?
Jag är ju väldigt orolig som person. Alltså så att jag, och det har alltid varit. Alltså jag oroar mig väldigt mycket. För folk som står mig nära.
Mm.
Alltid så här supernoga med att folk måste höra av sig.
Mm.
Så här, måste ringa och berätta vad det är. Du måste ringa om du kommer för sent. Eller om det är, ja, det blir någon ändring. Och så blir jag helt tokig när folk inte gör det. Och så blir jag helt vansinnig på det. Jag hatar det där.
Mm.
Det där är, det är ju ett jobbigt drag.
Mm.
För det där med, och jag kan liksom, är det så att jag inte hör av någon så målar jag direkt upp någon slags otroligt så här, tragisk bild av vad som har hänt.
Mm.
Och, vilket är ju så dumt, för att då tar man ju ut det där. Menar, för det första är ju risken väldigt liten att det ska ha hänt någonting.
Mm.
Då går man och oroar sig onödan och har ont i magen. Då skulle det ha hänt någonting så kommer det bli dubbelt ändå.
Alltså, ja,
så att, menar, det är så dumt, men jag kan inte, jag har så svårt att och låta bli det där.
Mm.
Och jag märker att jag...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Också är svårt att få... För folk är ju så olika. Vissa människor förstår inte alls det där.
Nej.
Och då kan de inte respektera det heller. Utan då är de verkligen så här, va?
Fan, är det ett problem?
Vad är det problem? Ja. Men jag sa ju att jag skulle... Ja. Man bara, jo, men du måste höra om.
Jeg kremte bare for å få oppmerksomheten din, ikke fordi jeg har vondt i halsen. Hadde jeg hatt det, ville jeg gått inn på koronasjekk.no for å finne ut om jeg burde teste meg eller ikke. Mange lever nå en tilnærmet normal hverdag. For at dette skal fortsette, er det avgjørende at folk med symptomer på korona tester seg, og at andre mulige smittede testes og isoleres. På den måten kan vi ta ned enkeltutbrudd i stedet for å stenge ned samfunnet. Hilsen Helsedirektoratet og FHI.
Både Telenor-dekning og lave priser. Spar penger og bytt til Talkmore i dag. Enkelt på talkmore.no.
Av det, och så fattar de inte. Då kan jag verkligen bli helt... Jag är så jäkla förbannad på det där.
Ja.
För att jag blir så orolig. Jag får så ont i magen. De bara direkt tror att nu har det hänt något skit.
Är det också så att du har... Jag är nämligen väldigt likadan person själv. Och jag kan ju få så att om inte jag har sagt... Sen varje morgon måste jag säga till min man så här, kör försiktigt.
Ja.
För har jag inte sagt det så tror jag att det ska hända någonting.
Mm.
Har du några sådana här
fixidéer? Jag kan ha med min grabb, med Malte. Så kan jag vara så att jag måste ändå så här, säga att jag älskar honom innan han går.
Ja.
Och sen så här... Så kan vi så hörda att jag... Du,
ja. Vänta, och så ropar man nästan hemma igen. Och, bara, och sen smsar man en extra gång. Ifall att han nu inte hörde. Nej, men jag förstår det.
Vet, det är något. Nej, jag tycker jag är panisk rädd för att någonting ska hända med honom just.
Men det är klart.
Och sen är jag generellt väldigt rädd för döden. Men har, tycker jag, lärt mig inte tänka på det så mycket. Så att jag är inte så att jag vaknar varje natt och och är kallsvettig. Men det... någon gång i veckan i alla fall gör jag det. Och jag vill verkligen inte tänka på det.
Nej, men
det är så, nej jag vet inte. Jag kan, det är så dumt vi generellt i västerlänningar. Vi har ju så jävla komplicerat förhållande till döden. Och det är ju, jag vet inte hur man ska komma förbi det eller komma runt det eller ändra på det. Att vi har så...
Varför tror du att vi har det då?
Nej, men vi har ju... det är ju kulturellt förstås. Liksom. Mm. Det finns många andra kulturer som är mycket bättre på att hantera döden, tror jag. Mm. Än vad vi är. Vi pratar väldigt lite om det. Och det är inte så att säga... Vi har aldrig gjort det som till en naturlig del i livet.
Nej.
Som man ju har gjort i flera andra kulturer. Och det är väl där skon klämmer lite grann. Det är där problemet är. Att vi har aldrig lyckats göra det till en naturlig del. Och då blir det så otroligt onaturligt. Och någonting som man... man vet inte hur man ska handskas med.
Nej.
Eller jag vet inte det i alla fall.
Men är det inte också att vi...
Sen är vi ju så ateistiska.
Ja, alltså, så att vi har ju ingen tro på generellt på vad som händer efter döden. Nej, eller att det finns en mening med döden. Eller,
nej. Har några sådana tankar. Och då är det klart att det blir ju ännu värre om man inte har någon övertygelse om att det är någonting efter döden. Och dessutom någonting bra. Så då är framstyr döden verkligen som på alla sätt och vis det absolut värsta.
Ja, och så definitiv. Alltså det är ju... Jag kan önska ibland att man trodde att men vi lever vidare i ett nästa liv. Tänk vad bekvämt det skulle vara om man nu trodde det.
Jag vet ju liksom, alltså jag är ju tyvärr, både jag och min familj har ju drabbats av ett antal dödsfall de senare åren. Och jag vet att det har faktiskt varit en av de stora grejerna är just den här, alltså att det är så definitivt. Jag är så van vid att man kan alltid fixa saker.
Ja.
Alltså det går alltid att lösa. Det spelar ingen roll hur jävla risigt någonting är, så kan man alltid hitta en lösning. Och det vet jag när min bror gick bort för 10 år sedan i en olycka. Hur jag slogs utav, för första gången så slogs utav så här, det här är, alltså jag kan inte göra någonting. Det finns ingenting att göra. Det spelar ingen roll liksom, vad jag gör. Det kommer inte ändra det som har hänt. Och den frustrationen är ju alltså som blir ju rent fysiskt. Alltså det blir som ett fysiskt illamående av att man inte kan göra någonting åt. När det verkligen liksom är någonting som man verkligen skulle vilja kunna göra någonting åt.
Ja, såklart.
Så kan man inte.
Nej. Men det är väl också ett sätt, alltså det du pratar om, att du försöker ju kontrollera det här genom att precis, alltid tänka värsta tänkbara scenario. Du försöker ju någonstans i huvudet förbereda på att det kan hända igen.
Ja.
Och att någonstans kontrollera att om jag kanske bara säger jag älskar dig till min son nu innan han går, så ska det inte hända någonting. Så har det kommit ur det, tror du?
Nej,
eller
det
har
det
alltid funnits?
Det där har alltid funnits för mig. Jag kommer ihåg när jag var liten hur jag var så här, paniskt rädd för att min mamma inte skulle komma hem från jobbet.
Ja.
Du vet, när jag visste vilken tid hon skulle komma och vilken buss hon skulle komma med. Kommer hon inte med den bussen. Och då kommer jag verkligen ihåg hur jag så här sprang, satt där vid busseplatsen och väntade. Och tårarna bara sprutade. Och jag var helt säker på att nu hade det hänt någonting. Och sen så tycker man att det är superfånigt sen när hon dyker upp. Man bara, men hur kan jag hålla på med? Men det där, ända sedan dess har det där funnits för mig. Att jag blir så otroligt orolig. Och jagar upp mig själv liksom. Och får mig själv att tro och övertyga nästan mig själv om att nu har det hänt någonting. I förskott tar jag ut allt det där som kommer att... Alltså, jag kan förstås inte helt ta ut sorgen, men jag kan ta ut så här, ångesten över att jag borde ha gjort så här, jag kunde ha hindrat det, jag kunde ha gjort på det här sättet, alla de här grejerna som bara... Och det där, det är ju helt vansinnigt, men jag vet inte, jag tycker jag har blivit lite bättre på det med åren, men fortfarande blir jag väldigt, väldigt orolig.
Ja. Men när du då är med om att den nära går bort,
ja,
hur hanterar du det då? För precis, du har ju tänkt 100 gånger i din skalle hur det skulle vara om en nära till dig,
ja,
inte finns mer.
Nej, men då, alltså de, jag kan inte förklara hur man hanterar det eller hur, jag vet inte, jag är nog fortfarande inte helt, har nog inte helt bearbetat det där, så jag har lite svårt att egentligen, jag har lite svårt att prata om det egentligen. För jag har nog ganska långt kvar i det sorgarbetet. Jag vet ju hur jag fungerar, jag kan ju skjuta det därifrån men på ett ganska bra sätt, alltså förutom att liksom det är ju oerhört smärtsamt när det händer, och det är ju någonting som inte bara är liksom, alltså, det går inte att jämföra med att vara ledsen över någonting, utan det är ju, man måste nog vara med om det för att förstå vad det gör med en och hur smärtsamt det är, hur ont det gör. Och då är jag, ska jag säga så här, det är säkert ingenting mot hur det har varit för min mamma då, som ju har ju jag förstår inte ens hur hon har liksom klarat av att gå vidare. Men för min egen del så jag är bra på att skjuta undan saker och bara lägga det åt sidan liksom. Det är säkert helt idiotiskt, i långa loppet så kommer jag säkert få betala för det. Jag vet att jag säkert behöver bearbeta det hela väldigt mycket mer än vad jag har gjort hittills, även om jag har lite terapi och så finns det nog mycket kvar att göra.
Är det okej att jag ställer frågan vad det är som har hänt, och så får du välja och...
Ja, alltså det är väl
svara.
Min lillebror gick bort för 10 år sedan i en olycka, och sen så gick min, för några år sedan bara, så gick en annan bror bort, så strax innan det så gick min pappa bort, så det är ganska många som har gått bort ganska tätt in på varandra, och väldigt plötsligt. Men så där finns det mycket kvar för mig, tror jag, att jobba med. Mitt sätt är ju oftast att, som sagt, lägga åt sidan. Det är så konstigt att säga att jag är bra på någonting som jag inte tror är bra för mig egentligen. Men jag är bra på det, för det får mig att fungera i vanliga livet. För jag kan verkligen lägga det åt sidan och inte tänka på det. Och det gör ju förstås att det funkar att leva vidare. Men jag är inte så säker på att det är bra i långa loppet, som sagt.
Det där är ju så svårt att veta. Men känner du att det är liksom, alltså att du är orolig för att om du trycker bort det för mycket, att någon gång måste det ge upp? Alltså måste man ju bearbeta
det? Ja, det är rätt, för att det kanske inte är rätt sätt i längden att bara trycka åt sidan.
Ja, livet är inte rättvist. Så är det.
Nej, men det är väl ingen som har trott att det är rättvist. Liksom.
Nej, men vi kan ju ibland tro det.
Ja, alltså det fanns tid i mitt liv där jag har tänkt så här, jo, men det är nog rättvist ändå på något sätt. Liksom. Även om det, så att säga, objektivt sett inte är rättvist, så kanske det är det subjektivt sett. Det vill säga, oavsett vilken misär man lever i, så upplever man lika mycket lycka ändå utifrån det, utifrån sitt eget perspektiv. Och lika mycket sorg och så. Alltså det finns en typ av rättvisa, men det där tror jag inte på. Nej, livet är nog inte rättvist.
Nej, men det är väl som du sa, det här att vi har en konstrelation till döden. För att vi har ju haft det väldigt bra i Sverige dessutom. Vi har kunnat, allt från att vi har kunnat hålla oss borta från 2 världskrig i princip, till att vi har det så bra så att, och vi vet att med medicin och andra saker så kan vi leva ganska länge. Jag menar, snittåldern säger man ju ska snart bli 100 år liksom. Så att det finns ju i oss där att man tror att man nästan är, inte att vi lever för alltid, men att livet ska pågå väldigt länge. Och därför blir ju chocken så stor när det inte gör det.
Ja, nej, men så är det absolut. Det som det får när man råkar ut för sådana där händelser, tycker jag i alla fall, det gör att man, tycker jag i alla fall, att man känner sig oerhört mycket mer med andra som råkar ut. Så att man förstår på något annat sätt vad det innebär. Och vad det, man kan ju förstå smärtan på ett sätt som man kanske inte gör annars. Man tidigare bara har, du vet, man läser notiser i tidningarna om någon trafikolycka och någon som har dött. Så bara, jaha. Och när man väl varit med om det där så ser man det på ett lite annat sätt.
Mm.
Man ser ju de som är lämnade kvar och vad det gör med dem. Vad de kommer att få stå ut med, vad det är för liv de kommer att få leva efteråt. Men som sagt, att livet skulle vara rättvist,
det har du.
Är en utopisk tanke som jag tror man får släppa. Det är ju bara att titta på hur det ser ut i världen. Det finns ingen rättvisa.
Nej, verkligen inte. Men tänker du att det du har fått gå igenom också kan vara en tillgång i att faktiskt, jag menar, om man tänker empati och att, jag menar, man har ju vänner runt omkring sig som kan råka ut för samma sak.
Jo, men jag skulle hellre slippa den tillgången.
Ja, det förstår jag. Men finns det, liksom, om vi tänker på livet i stort, finns det något du ångrar?
Nej, alltså jag ångrar alltid väldigt många saker. Fast oftast gör jag det precis in på att saker och ting har hänt.
Mm.
Så det finns jättemycket jag ångrar.
Om man tänker i karriären, finns det något så här stort?
Nej, de där stora sakerna, nej, det brukar jag faktiskt inte ångra när jag får lite perspektiv på det.
Mm.
Jag ångrar som sagt jättemycket som är ganska, ganska tätt inpå.
Ja.
Så kan jag ångra både saker jag har sagt och gjort eller så. Men sen så gör jag det ett tag.
Mm.
Och sen släpper jag det där. Och sen ångrar jag inte så mycket. Och nej, i karriären så finns det ingen... Nej, det är ingenting som jag tänker... I alla fall ingenting som sitter kvar idag och så känner så jag skulle ha gjort så där.
Men är det så att du
är så, när vi pratar om saker så är det klart att du säger så här, ja, det kan ju vara så att du, när du ställer en fråga om så här, ja, vad skulle du vilja ha gjort för någonting? Då kan jag ju sitta så här, men var det inte så massa år sedan att jag ville göra det där?
Ja.
Ångrar jag att jag inte gjorde det? Nej, egentligen gör jag ju inte det.
Mm.
Men alltså, jag kan inte kalla det för att ångra.
Nej.
För ångra är någonting, tycker jag, som i så fall har någon vikt och som betyder någonting idag och som så här, ligger kvar och gror eller så här, åh fan. Alltså, riktigt ånger, det har nästan, som, tycker jag, för mig ihopkopplat med någon typ av bitterhet.
Ja, men...
Och där tycker jag inte att...
Du har aldrig slagits av bitterhetens... När bitterheten sätter klorna i en, så att säga.
Nej, jag tycker nog inte det.
Nej. Liksom, sorgerna man har i livet kan ju göra att man själv blir väldigt mycket mer levande. Alltså att man tar vara på tiden eller livet.
Så hoppas man ju kanske då att det alltid ska göra med... Ja, jag vet inte... Det hade ju varit väldigt, väldigt bra. Men riktigt så tycker jag inte att det är. Lite grann så här, ja, kanske på sätt och vis finns det väl någonting i det där. Men inte... Nej, jag skulle tyvärr kan jag inte säga att det är så här, oj, det här, de här sorgerna eller de här förlusterna har gjort att jag nu tar tillvara på varje enskilt ögonblick och så till att... Nej.
Nej.
Tyvärr inte.
Jag träffade ju Regina Lund här för inte så länge sedan. Som ju har genomgått väldigt tuff cancerbehandling och sådär.
Just det.
Och hon är ju som en liksom...
Men hon är friskförklarad nu då?
Ja, alltså de har inte hittat att det har spridits eller så. Sen så är det ju där så. Man vet ju aldrig. Och hon lever väl. Man märkte det på henne att hon har genomgått någonting. Hon trodde att hon inte skulle klara det. Och så liksom lever hon den här, liksom, det här uppvaknandet. Och hon har ju använt mycket. Hon håller på med mycket healing. Och hon är ett medium och sådär. Har du någon sån där liksom andlig sida som du på något sätt använder dig av? Eller?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag mediterar gärna. Jag har gjort det många år. Men det är väl så andligt som det blir. Sen har jag ju hållit på med... Testat väldigt mycket andligt. Jag gjorde ju ett program en gång i tiden som heter Förnimmelse.
Ja, just det minns jag.
Och då träffade jag många medium. Och satte mig in i den världen ganska mycket. Och fick... Eller gick på många sådana behandlingar. Jag tyckte det var superhärligt. Sen har jag lite svårt att så att säga, helt gå upp i det. Det finns alltid, det finns någonting du vet, någonting kvar hos mig som är ju i grund och botten så här väldigt logiskt. Allting ska kunna gå att förklara logiskt för att jag ska riktigt tro på det. Så att för mig, det finns ett värde i det, absolut. Och jag vet att det liksom har fått mig att må bra när jag har provat den här typen av olika sorters healing, kristallhealing. Men det är också någonting som jag märkte var mer av något utav quick fix. Och det var ingenting som egentligen förändrade mig och gjorde något bestående hos mig. Förutom meditationen som jag har fortsatt med.
Ja, det fick du, var där du hittade det.
Jag tycker att ja, men det här finns, det här ger mig det här ger mig någonting. Och det är någonting som jag gärna fortsätter med.
Hur ofta mediterar
du? Men jag har inte, så att säga, alltså jag har egentligen inget emot andlighet eller
Nej.
Någon som håller på och som tror, som har en stor tro på olika möjligheter eller olika varianter på healing och sånt. Så länge som folk inte liksom, alltså alla får tro, jag säger inte att inte det funkar heller.
Nej.
För det, jag vet inte liksom.
Nej.
Nej, man ska aldrig, jag kan inte säga så här, nej, jag tror det där är bara humbug. Nej, jag vet inte. Det funkar, vissa mår bra utav det. Det
Precis.
Handlar mer om det, tycker jag. Så här, mår man bra utav det, också med allting annat, så här, mår man bra utav det och dessutom tycker att man har råd att lägga ner pengar på det.
Ja,
varför inte? Det är jättebra om du tycker att du mår bra utav det. Det enda jag inte gillar är ju de som sysslar med sånt som försöker så här, pracka på,
ja,
tvinga in folk och övertyga människor, utan nej, men alla gör sin grej. Det ska de få göra också.
Vad är det med
så
mig?
Länge man inte skadar någon annan.
Nej, precis.
Så fine. Gör det som du tycker att du mår bra utav, så länge som sagt ingen annan kommer till skada.
Men vad får dig att må bra då?
Jag tror att det som får mig att gå bäst är, alltså det som är grejen,
ja,
i livet.
Vad är meningen med livet?
Jo, det är ju, måste ju vara relationer. Alltså oavsett vad det är för relationer, kärleksrelationer eller vänskapsrelationer. Det måste ju vara det som är
grejen.
The shit.
Har du the shit då?
Ja, jag har ju ingen kärleksrelation nu. Det har ju varit, det där har jag ju gör det dåligt på. Så det är väl något som jag skulle behöva bli bättre på. Du kan läsa en bok.
Nej, men vad är det som, när du säger att
nu är du inne på någonting som jag inte kommer att ha några svar på.
Okay.
Så att du vet.
men jag ställer ändå frågan. Varför tror du att du inte har lyckats med en kärleksrelation?
Jag tror att det handlar om rädsla. Och framförallt en rädsla för riktig närhet. Tror jag.
Och vad är du rädd för då? Att...
Ja, jag vet inte riktigt vad det är. Det är en rädsla. Alltså, det kanske, eller jag har funderat, jag har förstås funderat en del på det. Ska jag erkänna.
Ja.
Men det kanske jag tror jag har att göra med mitt kontrollbehov. Och då är jag plötsligt inne i någonting som jag inte kan kontrollera. Och då blir jag rädd för det. Och då vet jag inte hur jag ska handskas med det.
Nej. Men kontrollbehovet, är det att du vill... För jag menar, en sån där som man har känt själv i perioder är att man är ju rädd... Såklart, ju närmare man släpper in någon, desto mer sårbar blir man. Och då kan ju någon faktiskt såra en på riktigt. Är det det du är rädd att släppa kontrollen över? Eller liksom, finns det
så
något
det
du kan sätta fingret?
Det tror jag är anledningen till att man är... försöker kontrollera saker överhuvudtaget. Det är ju för att man inte ska bli sårad.
Men är det någon sån här, ibland kan det ju vara något som bara finns i en, eller så har det hänt någonting som gör att man sen efter det är rädd för någonting. Är det så att du har blivit väldigt sårad i en relation, eller är det någonting som alltid bara har funnits där liksom?
Nej, jag tror att det är någonting som alltid har funnits där snarare. Jag kan inte liksom säga att jag sett mer än någon annan har blivit sårad i en relation. Det tror jag inte. Nu ska man ju säga att jag har inte haft så många relationer.
Nej.
Så att jag har nog inte tillåtit mig själv att hamna i de sitsarna där jag riskerar att bli sårad. Speciellt ofta.
Men handlar det också om, vi liksom ska återgå till det vi pratade om, att om man har haft stora förluster i livet, har det påverkat att
nej,
våga släppa in någon?
Nej, det tror jag inte. Jag tror det här är något som har funnits med mycket, mycket längre än så. Så det tror jag inte.
Nej.
Faktiskt. Nej, det här är någonting jag får jobba på, helt enkelt.
Ja. Men är det en sån här liksom sorg i sig att du inte har en relation?
Ja, det tycker jag att det är. Det finns absolut en sorg i det. Därför att jag ju som sagt tror att det är relationer det handlar om. Här i livet. Så finns det absolut en sorg i det.
Men känner du dig ofta ensam?
Nej, det gör jag inte så ofta. Men jag gör det emellanåt. Och emellanåt så kan jag känna att det saknas en del. Liksom. Det saknas en bit. Och det är väl där jag tror att det just handlar om. Den sortens relation som saknas.
Hur skulle du säga att det är att leva med det?
Att jag är att leva med?
Ja.
Toppen.
Du bara, det är så jävla kul.
Alltså, det är bara bra.
Det är som
det
en fest.
Det är inte dåligt.
Nej.
Det är som en fest varje dag.
Ja. Ja. Så är det. Det är ändå skönt att man har liksom självinsikten.
Ja. Nej, jag är nog... Jag tror att det som är svårt är just att jag har rätt svårt att släppa in folk riktigt, riktigt närmare. Och det tror jag är väldigt frustrerande om man lever med.
Och märker du det själv när det väl sker? Alltså är du, om du tror vad jag menar?
Ja, alltså i min ringa erfarenhet av relationer så skulle jag vilja säga att det har jag märkt.
Ja. Ja. Du känner själv att det är något som
tar emot? Jag känner själv det, och jag känner att det är det är något som stoppar mig. Jag har väldigt svårt för att verkligen släppa in någon hela vägen.
Hur jobbar du med det då? Alltså, eller vad man ska säga?
Ja, först så, alltså just nu jobbar jag väl inte mer än att ska jag träffa någon kanske, som jag känner att jag jag tror att jag som jag tror att jag skulle trivas ihop med, som skulle trivas med mig. Men sen tror jag att liksom, jobbandet får man kanske göra tillsammans då.
Ja.
Det handlar nog om att jag måste vara ganska öppen med att det här funkar jag, och det här problemet har jag.
Ja.
Och då gäller det att jag träffar någon som är beredd att arbeta tillsammans med mig för att man ska komma förbi det.
Ja, och våga säga det också.
Ja, alltså, absolut.
Det är inte alltid så lätt.
Nej, det är inte alltid så lätt. Nej, det är det inte. Det är inte helt enkelt att finns det inte tidigt i en relation att börja prata om det?
Nej. Nej. Och veta när man ska säga det, för att det inte ska totalt liksom lägga en.
Är det efter första dejten som jag säger?
Ja, precis.
Ja.
Du skickar ett sms.
Ja, eller...
Du förresten.
Nej, men som sagt, det där är nog svårt att jobba på det ensam. tror jag.
Ja.
Så man kan göra det på sätt och vis då, men säkert, men nej, jag tror man ska bara göra det tillsammans med. Sen så är jag, så jag märker också det. Det är ju så här, nu är det ganska länge sedan som jag hade en stadig relation med någon typ av uttalad ambition från båda håll att det här är någonting vi vill satsa på. Det var ju rätt länge sedan jag och Karin separerade. Så problemet har ju också varit under vägen där någonstans att träffa någon där man känner att ja, men det här är någonting som jag tror på. Jag är nog lite knepig i det. Men jag har oftast varit liksom två olika lägen. Antingen så är jag inte speciellt intresserad eller så blir jag besatt.
Okej.
Okay. Det där är rätt. Ja. Varken ingen av de två sätten är ju kanske optimala för att bygga en relation.
Nej, det, men vad menar du när du säger besatt?
Då kan jag bli så tagen utan någon att jag liksom ganska mycket skiter i vad det är för människor. Jag blir bara tagen utav, ja, det kan vara vad fan som helst. Liksom. Mm. Och så blir det mer en fix idé.
Okej. Okay.
Snarare än att det är någonting som bottnar i, ja, något som har någon botten.
Men är det liksom passionen då? Alltså
ja,
blir det en...
Säga, det blir en passion från min sida. Ja.
Och vad händer sen då? För det där passion vet vi ju.
Ja, men
är det så att du snabbt vaknar upp i den där passionsbubblan och bara shit, hej då? Eller?
Nej, ja, alltså, så kan det väl i och för sig vara, men ofta så blir det snarare någon typ av det blir snarare så att då vill jag på något sätt så att säga, får jag för mig att då vill jag hoppa över väldigt många steg. Fast jag håller mig själv tillbaka från att göra det.
Ja.
Men jag vill ju då knasar jag till. Man kan väl säga kort sagt så kan jag säga.
Vilken gullig liten formulering. Det blir knas.
Då brukar jag se till att då brukar jag förstöra det ganska snabbt på något
okay.
sätt.
Genom att typ vara otrogen eller
nej,
liksom.
Nej, verkligen nej. Inte i de lägena. Nej, det brukar inte vara. Kan inte vara, nej, det är inte så jag fungerar. Det är snarare så att då försöker jag väl forma mig själv till någonting som ska göra att vi snabbt kan ta det här vidare. Och då blir det ju inte jag som gör det, utan då är det ju något jag hittar på som gör det.
Men
att, då är det inte jag där längre, och då är man ju rökt redan från början.
Ja, visst.
Tycker jag.
Är du medveten om det här när det händer?
Ja, oftast är jag ganska medveten om
det. Det sitter någon på din axel och bara, hallå? Nu? Ja. Men alltså det... Egentligen,
jag tror också såhär, jag är ju också ganska feg när det gäller relationer. Jag skulle säkert må bättre av att ge mig in i fler relationer och så att säga... Jag skulle behöva träna. Jag tror att det är det.
Ja.
Jag är väldigt otränad i det.
Ja.
Så att det är ju sorgligt, men så är det. Så att jag kanske skulle behöva träna.
Lite träning.
Jag vill också köpa så här. Jag får också för mig så att antingen så om jag träffar någon så är det så här, antingen så ska det här vara någon och så jag ska fatta direkt att det här är någon som jag ska vara tillsammans med och förhoppningsvis resten av livet och bygga ett liv tillsammans med. Eller så är det inte det. Och då är jag ganska kategorisk i det där, rätt raskt. Så jag ger alltså, då ger jag ju inte saker din chans heller, liksom. Det är väl det är väl det jag skulle behöva träna på och köpa det sen, okej, man får väl se vad det blir utav det. Det är, så resonerar jag väldigt sällan. Utan det är antingen eller. Och det tror jag inte är kanske inte rätt väg att gå.
Nej, men det är alltså ofta tycker jag, om man tittar på sig själv och folkens omgivning, de faktiskt eller man själv så här, lever med i slutändan är ju inte den typen som man tror att man skulle ha. Det tycker jag ofta slås av. Att, ja. Att man liksom...
Alltså du, återigen, du pratar med någon som har oerhört lite erfarenhet av en relation. Så att jag vet inte, vad spännande att höra.
Ja, nej, men, men också att man inser så här att fan vilken tur att jag faktiskt gav det här en chans och tittade lite vidare. För att annars hade jag fortfarande gått på den typen som jag absolut inte ska ha.
Nej, men det är kanske där som jag gör felet liksom. Jag kanske, och det har jag faktiskt funderat över just det där. Men jag tror att jag skulle behöva ha lite mer tålamod när det gäller vissa. Och jag skulle behöva bromsa upp mig själv när det gäller andra. För att liksom för att på allvar ge någonting chansen. För jag tror inte att jag ger chansen varken eller. Alltså. På det ena hållet där jag är ganska snabbt avfärdare därför att jag säger nej, men det här är ju inte helt tagen och känner mig superförälskad. Så det här går ju inte. Eller å andra sidan, här är jag superförälskad, så här måste vi ha snabbt, vi kanske ska gifta oss imorgon.
Hur många är du fria till?
Jag har aldrig
fria. Okej, du var inte så.
Men mer hos mig då. Och jag kanske ska så att säga, tänka lite tvärtom i de där lägena.
Men det
är tålamod och försöka ta saker och ting till nästa steg. Med sådana som jag kategoriskt eller så snabbt avfärdar. Istället så ger det chansen och så bromsar upp saker och ting väldigt, väldigt mycket med de här som jag blir lite besatt av för att verkligen så här, se, men är det här
verkligen
någonting som jag är intresserad av?
Du får liksom börja anteckna. Du får börja sådär i det här.
Men det blir ju också så löjligt, för då är jag inne i något sånt här att jag ska göra allting på något sätt här. Men så onaturligt.
Nej, jag vet. Det känns ju extremt osexigt,
ja,
känner jag nu, att börja
osexigt.
Skriva ner saker. Men... anteckna i huvudet eller vad?
Ja, det är väl så man gör. Ja. Alltså, jag vet inte hur andra människor gör.
Nej, men oftast, det tycker jag.
Det är fascinerande. Folk som blir så här, ja, men ser de tillsammans med någon.
Ja,
men så verkar de vara ihop något halvår. Och sen bara, nej, nu är de tillsammans med någon. Så blir de tillsammans med någon ny.
Ja.
Och så är man
men jag vet.
Och jag bara, jag är fascinerad.
Ja, jag förstår det.
Att jag kunde, att jag kunde fungera lite mer så. För det tror jag skulle vara bra.
Ja.
För mig. Sen så tror jag, alltså, i det här får man ju också lägga in att jag är ju, jag har inget problem med att vara ensam. Jag tycker det är ganska bra om jag var ensam. Och så har jag levt det här sättet som jag har gjort de sista 9-10 åren där jag liksom lever så här, varannan veckas liv med min grabb. Och varannan vecka så har jag inte honom. Det ska jag ju också säga, att jag har ju trivts ganska bra med. Det här med att, alltså, just att sakna relation, det händer ju i omgång, eller händer ju då och då där jag kanske är såhär, nej, fan, nu känner jag mig ensam, jag skulle vilja dela, och det är mer så här, fan, jag skulle vilja dela på vardagliga saker. Det är där jag kan känna den där saknaden. Så jag har ingen lust att bestämma själv vad det ska vara för färg på den här jävla väggen.
Nej, vad jag ska äta till middag.
Kan vara med och vad vi ska äta till middag. Eller vad jag ska, vilket porslin ska vi köpa. Jag behöver köpa nya bestick. Ska jag bestämma det igen?
Ja, precis. Och så ska man gå i affären och så ser man alla andra gå i liksom två.
Vi kan inte väl dela på det där på sätt. Eller dela på det där på, just, dela på vardagen. Det är det som jag saknar mer än någonting annat, tror jag. Och jag tror att det har blivit, det har blivit mer så här, i takt med att jag blir äldre. Just därför att jag också har börjat märka på någon sån här, förutom att jag är rädd för döden, så har jag också börjat bli så här skraj för att jag ska bli ensam. Shit, kommer jag vara ensam resten av livet? Jag blir så här gammal och vara ensam.
Ja.
Och så vet man så, ja, så blir Malte blir stor och så kommer han ju få sitt liv och så, ja. Hur ofta kommer han att hälsa på?
Ja. Nej, men jag förstår.
Det är fruktansvärt.
Men det kommer det ju inte vara.
Jo,
men jag vet, man nej, tror ju det.
Men det är din... Den rädslan kanske är bra på det sättet. Det kanske får mig liksom att på allvar sätt ta tag i det där som jag vet att jag tycker är viktigt.
Ja.
Men som jag också kan säga så här, också bara kan stoppa undan därför att jag inte har ett jätteproblem med mig ensam.
Nej.
Och som har ju andra relationer som ger mig väldigt mycket.
Mm.
Så då kan jag ju låtsas att det där inte är så stor grej. Men sakta men säkert så märker jag att det där det är ingenting jag kan bortse ifrån.
Nej, och alltså, samhället är ju uppbyggt väldigt mycket på fortfarande kärnfamiljen. Även om familjer inte ser ut så i stor utsträckning. Men det är ju väldigt liksom... Är man singel så får man ju ofta frågan, ja, men varför är du singel? Och så ska man liksom ha någon slags förklaring för det.
Ja, det har väl också liksom, har också haft betydelse. För jag är inte heller samtidigt som jag kan vara avundsjuk på dem, som sagt, som man ser så, oj, de är tillsammans där och sen så tar det slut och så tar det med någon ny och så. Å ena sidan är jag avundsjuk, på andra sidan så har jag aldrig heller velat så här, ha en relation bara för att ha det.
Nej, och det är ju det värsta man kan göra
då,
egentligen.
Då har jag ju valt att vara ensam.
Mm.
Och som sagt, i tid så är det bra med det.
Mm.
Och jag ska inte säga, det kanske är så att jag om jag skulle ge mig in och hamna i en relation så kanske jag kommer känna ja, gud vad tråkigt det här var. Och inte få den där ensamtiden som jag vill ha. Jag vet.
Ja, men det där är ju precis att gräset är grönare på andra sidan kan man ju tro. Liksom.
Ja.
Man är väldigt bra på att i en situation alltid tänka att det är bättre och att man ska ha det på ett annat sätt.
Ja, men vad säger du nu? Det är nog att jag inte ska ha det.
Nej, det är det jag säger. Nej, men jag menar med att det är klart att du kommer... När du är i en relation känner ibland så här, kan inte du bara gå ut härifrån för nu vill jag vara själv.
Men det är väl fine.
Ja.
Men, ja.
Så att det är klart, ingenting är ju liksom fantastiskt hela tiden.
Nej. Tror att det kommer vara mer fantastiskt?
om du har ja, men det tror jag.
Tror det.
Om jag jämför med någon slags för och efter giftermål så skulle jag säga att livet har förbättrats avsevärt.
Okej. På vilket sätt då?
Nej, men för att jag är en väldigt så här, trygghetsmänniska. Jag är jättenära min familj. Det är så här, och det är inte bara därför man ska ha en relation såklart. Man ska inte liksom lägga sin trygghet i någon annans händer. Men jag kan känna att jag märker på mig själv att jag tycker om mig själv mycket mer. Jag tycker att det blir mycket så här, lugnare och mer till freds. Ja, för att jag vet att jag har liksom...
Till freds låter bra.
Ja, det var jag inte innan. Jag var också singel länge och så kände att... Ja, men man kan ju bli rätt förvirrad. Man vet inte vad man vill ha, vem man själv är. Alltså man, ja. Och sen att man kan känna sig ensam. Det är ju skitjobbigt.
Mm.
Och så tror man så här, jag kommer vara den som är ensam hela livet. Och som jag tror nu, många av mina kompisar får bli gravida så här. Och så tänker jag så här, nej, men då kommer jag vara den som inte kan få barn. Men du vet, man är ju jävligt bra på, apropå att bygga upp så här skräckscenario liksom. Att om man tror att det kanske är en självbevarelsedrift att man ska förbereda sig på att någonting inte ska ske.
Ja, så man vill är det någonting som alla vi som oroar oss har gemensamt. Att vi får för oss, vi försöker också så här, rättfärdiga det.
Ja.
Genom att säga så här, jo, men det är ju för att då är man beredd på det värsta.
Ja,
och bla,
men
bla, bla. Fast jag lovar det kommer, det, nej, det kommer fan inte göra någon skillnad.
Nej.
Så det är inte värt det. Det är inte värt
jag
att,
vet.
Och ta ut liksom olycka flera gånger.
Nej.
Det är bara idiotiskt.
Mm.
Jag önskar bara att man hittar ett sätt att komma undan det.
Ja.
Men jag tyckte mycket om att du sa tillfreds. Det skulle jag tycka var trevligt.
Ja, men det är... Ja. Det är en väldigt skön känsla.
Ja. Okej.
Okay.
Då litar jag på det.
Ja, så att anteckna det. Du får börja så här med, du vet, affirmationer. Skriva på spegeln så här. Tillfreds. Nej, jag skojar.
Ja, vi får väl se.
Ja.
Vi får väl se var det landar.
Precis när vi började så sa vi så här, okej, okay, tiden. Vad har vi tiden?
Jo. Nej, klockan är ett. Oj, jag måste gå iväg.
Du har lyssnat på podden Aftrus med mig, Helena Trus. Och ni lyssnare är ju såklart superviktiga. Hör av er med frågor, kommentarer, antingen på Twitter eller Instagram. Där heter jag @aftrus. Ni får också gärna mejla mig på helena.trus@aftonbladet.se. Den som klipper podcastavsnitten är Andreas Hansson. Men vill ni skylla något på någon så är ansvarig utgivare Jan Helin. Ett extra stort tack till Antonia Vai som har skrivit vignettlåten Macho Woman. Hej då! Nobody but you, nobody but you, no one will do, nobody but you, 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 you. Ain't nobody but you.